A production of christianshawn.com.
Ja, då sitter vi med anfadern och mästaren Thomas Ovesson och mannen som importerar stand-upen till Sverige.
Ja, det är lite stora ord, men jag var med från början och egentligen så tror jag nog att man ska tillskriva initiativet till Adde Malmberg, Jonas Hallberg och Bertil Goldberg. De tre var de som drog ihop oss som var med från början. Så var det nog.
Du har gjort mycket mer än stand-up.
Ja. Ja, jag har liksom stått på scen eller varit bakom scen eller framför kameran och framför mikrofonen sen skiftet 60-70-tal. Så att det börjar bli några år nu.
Sen har du varit chef också?
Ja, jag var chef på Länsteatern i Örebro i ett antal år. Närmare, ja, nästan 8 år.
Det är en ganska imponerande karriär faktiskt.
Karriär och karriär, men jag har haft ett jävla roligt arbetsliv.
Nej, för sen är det inte många filmer.
Det vet inte jag heller, men det beror på vad du menar med film. Menar du för lång film på bio eller på tv? Och på bio så kanske det är, jag vet inte, det är väl 5 filmer som jag har varit med i, 6 kanske. Men i tv är det ju väldigt mycket mer.
Ja, tv är jättemycket.
Förlåt?
Ja, tv var jättemycket, förstås.
Ja, det var en period där jag uppenbarligen var lite intressant. Alltså, stand-upen är ju så omedelbar. Man får ju bekräftelse direkt. Är det ingen som skrattar så har man inte lyckats. Men om många skrattar så har man ju gjort något rätt i alla fall. Och det är så olika. Det är som att fråga någon elitidrottsman vilken som spelar både fotboll, bandy och ishockey. Och vilket är roligast då? Ja, det roligaste är ju oftast att blanda. Och hamnar man i rätt sammanhang med teater, bra ensemble, väldigt rolig pjäs och så, då är det jätteroligt att ha arbetskamrater. Stand-uperiet är ju förhållandevis ensamt. Så att, men jag tycker växelbruk, det borde vi återgå till i många avseenden.
Man kanske kan låna mycket från den ena till den andra.
Ja, det kan man. I stand-uperiet så tror jag att jag har en fördel med min skådespelarbakgrund att alltså, när jag, rent gestaltningsmässigt alltså, man kan byta röster och byta tempo mycket lättare kanske än någon som inte har den skolan, va? Så att det funkar bra. Sen så finns det ju då en del hinder som skådespelare när det gäller stand-up comedy. För det är en del trösklar som skådespelare man måste gå över för att det ska kunna fungera som ståuppkomiker. Ståuppkomikern är det ju så att det finns ingen fjärde väg. Publiken, man pratar med publiken, inte till publiken. Och så är det väldigt personligt. Och det ska det inte vara på teatern. Och på teatern kan man ju alltid skylla på en dålig regissör eller ett dåligt manus. Men det kan du fan inte skylla på om du är ståuppkomiker. Då skriver ju... De flesta skriver ju allt manus själva, va? Och då är det svårt att skylla på manusförfattaren.
Nej, det går att skylla på honom. Man får ju ta smällen
själv. Ja, man får ta smällen själv.
För 1 år sedan, lite drygt, då hade jag tur. Då var jag på sån där flott... jättefint turistmål Kap Verde, vet ni vad det är? Ja. Det är några öar som någon har slängt i vattnet utanför Afrika. Jävla vad vackert det är. Alltså, det är palmer och sandstränder. Det är 23 grader varmt hela tiden och vågorna kommer. Man är så jävla stressad när man kommer dit så man tänker bara, kan ni inte våga lite fortare? Så var jag där då med bland annat en sonson som är 8 år. Och hans inbildning av min drömsemester var att han kom 6:15 varje morgon och sa, de andra sover, ska vi bada? Man får inte slå dem. Det Men vi badade i alla fall. De andra sov. Vi badade. Vi badade. Fy fan vad vi badade. Och så sitter man där. Man kan sitta och äta frukost med fötterna i oceanen. Det är så vackert. Det är så palmer och så de där jävla vågorna. Man ska inte titta åt andra hållet för så ser man hur de andra bor. Det är inte roligt. Men då tittar man mot havet och så sitter vi där och äter och tänker, han är 8 år. Hur fan kommer det sig att han får vara med om det här? Vad gjorde jag när jag var 8 år? 8 år. Så fick jag minnesbilder. Så jag stod vid en diskbänk i Blackeberg, en förort i Stockholm. Och så stod vid diskbänken i Blackeberg och så instruerade min mamma mig hur man sköljer ur ett Melitta-filter ett par gånger så att det går att använda igen. Och ungefär när jag får den minnesbilden, då lägger den lilla brakskiten armarna bakom ryggen och säger, du farfar, tycker du inte att det är jävligt dålig uppkoppling här?
Så det... hittar man material?
Ja, det är ju bara att se sig runt. Det finns material. Man blir ju lite sjuk i huvudet som komiker. För man letar roliga saker hela tiden. Om vi sitter här nu i någon hotellobby och restaurangmiljö så kan jag ju se på de två som sitter där borta till exempel. När hon sitter och väntar och väntar och han sitter och pratar i mobiltelefon. Ja, det är en rolig situation. Alltså, och det är han som sitter i telefonen som tittar på klockan och hon sitter bara liksom... Och det går att förvandla till någon form av humor som ett tidens tecken. Va? Man är väldigt sällan med den man är med. Ringer det, så går det före det samtal som pågår, den som man sitter närvarande med. Och det finns en absurd humor i den situationen. Alltså. Så att det, materialet finns runt omkring dig hela tiden. Och så gäller det att träna upp örat och ögat för att se det och sen översätta det till stand-up-situationen. Och ju längre man håller på med stand-up, så har jag känt i alla fall, jag delar den erfarenheten med flera kollegor, att man blir väldigt fixerad vid att se material i det sammanhanget.
Så ditt råd är i stort sett, lyft blicken ifrån mobilen från skärmen så hittar du material.
Var närvarande i tillvaron. Läs tidningar, titta på tv, umgås med dem du tycker om och iaktta dem du inte tycker om.
Kommunikation är jättesvårt, men som jag sa tidigare, har man tonåringar så får man en viss hjälp att dra. Det är så när jag kommer hem och ska prata med DD hemma, va? Ja, DD, han heter inte DD. DD, han är 16 bast, men vi kallar honom för DD för det är mycket enklare, för att antingen står han i duschen eller sitter han framför datorn. Och man pratar med honom, då säger man hej. Då är det liksom, va? Ja, hej. Ja. Nej, det är pappa som talar.
Ja, men lägg av.
Man på något sätt så åker man dit hela tiden, va? Det var som när jag skulle gå in i Stockholm här. Jag känner ju igen, med så fort jag kommer till Stockholm så känner jag ju mina rötter, mentaliteten, va? Man behöver bara le mot någon så säger de, bara glor du på dig, ditt praktarsle. Och då vet man, då är man i Stockholm. Alltså. Ursäkta mig, vet ni vad klockan är? Hoppa och skit för randiga ben. Jag menar, det är jävligt mycket Stockholm där, va? Väldigt mycket Stockholm. Alltså. Så gick jag in så här, alltså hade jag sett ett program med Björn Alselius. Och han pratade om heta kubanskor och sådär. Jag har visserligen varit gift med samma fru i 32 år. Jag är jävligt omodern. Ungarna mobbas i skolan för att de har föräldrar. Jag menar... Och då, Björn Afzelius hade såna jävla fräcka boots. Så gick jag på biblioteksgatan och skulle gå in där och så skulle jag fråga om de hade såna här boots. Så kom det fram en sån där jävla plattmagad luggapa och så. Åh! Servicepersonal kallas det. I Örebro. Där säger man, vad vill du ha? Säger de. Stockholm är lite effektiv. Ja. Jo, jag skulle vilja ha sådana här boots. Ja, till vem då? Och då säger ju mesproppen. Jag tänkte att jag skulle ha. Ska inte du ha sandaler? Och det är liksom... Där är man, va? Man är liksom omkörd i alla lägen. I hela, alltså det är likadant med, alltså de här med datorer. Jag köpte en sån här dator. Köpte en sån här dator för att jag skulle ha liksom att skriva saker på och sådär. Alltså, jag är ju bra på att byta färgband, va? Och jävligt lite färgband i en dator, alltså. Det blir ju mest att man lägger patiens med skiten. Det är... Jävlar, det är ju kortlek för 22 000. Men den blandar fort. Den blandar fruktansvärt fort, alltså. Oerhört fort blandar den, va? Ja, tack, hej. Det som är Lacho, det som är Lacho med det där. Alltså, jag vet, jobbar ni med datorer? Ja. Och så pekar du på henne. Honom. Hennom. Ja. Kul. Nej, men det, alltså, det är, alltså, jag tycker det är jättefascinerande med datorer. Alltså, det är ju massa grejer, va? Först är det en sån där som ser ut som en skrivmaskin som de har sågat av. Alltså, med bara knapparna på. Det, och den är också indelad i tre grejer, va? En som ser ut som skrivmaskin, alltså med siffror, och så det delete och sånt där. Det använder inte jag. Och sen ser det en tv. Jag vet att det heter monitor, men jag brukar kalla det för tv, för då kan man få en fullständig mening ut ur munnen på DD. De säger, du, den här tvn, det heter faktiskt monitor. Och det, då stärks man som i föräldrarollen igen. Alltså, han har inte missat allt. Han kan flera ord, va? Och sen så är det sladdar och grejer. Så är det en burk i hörnet som det kommer papper ur i. Hur fan de kommer in, det har jag ingen aning om. Men det är jävligt praktiskt. Väldigt praktiskt är det. Och sen så är det någon burk under bordet som rummar och så blir det varmt om fötterna. Men jag försöker stänga av den där ibland, men då blir det alldeles svart alltihop. Jag vet inte. Men så satt jag en kväll där och skulle inte lägga patiens. Jag hade skrivit massa grejer. Det är jättepraktiskt när man kan ändra allting. Jag behöver liksom inte ta ut på pappret och sitta och kludda, va? Utan man suddar och sånt där. Jag trycker, det är en knapp med en pil på och som går åt fel håll. Och så bort. När man skriver fel, alltså. Jättefiffigt. Fan, hur de kom på det där, alltså. Jag har tänkt mycket på det. Det blir väldigt lite skrivet. Men, men så skulle jag skriva på, trycka på print. Och så skulle pappret komma ur burken i hörnet. Det hände ingenting. Nej, ingenting. Ropa inte det som satt och tittade på MTV. För det är lite äldre, så betyder det musiktelevision. Och så, du, det kommer ingenting ur burken i hörnet. Det liksom är... RTFM. RTFM. Den knappen hade inte jag sett någonstans, va? Så jag tittar där på tangentbordet. Jag tittar på framsidan på tvn. Det heter faktiskt monitor. Tittar på baksidan på tvn. Tittar på burken i hörnet. Hittar ingen sån knapp. Tänkte, det är spriten och närminnet. Jag tar ett varv till. Det fanns ingen sån knapp, va? Så ropa inte det. Du, det finns ingen knapp som det står RTFM på. Read the fucking manual.
Stand up comedy. Ganska mycket under de här
20-30 åren. Mm. Det har gått, vi har ju lärt oss, alltså, vi som började med stand-up comedy 88 eller när det var, tittar man på det nu, det var ju inte bra, alltså. Men vi trodde att vi visste hur man gjorde. Men sen så hade vi som fördel, för att vi var inte så många då i början, så att alla jobb fick ju vi göra. Ja, nu är det ju väldigt många fler som slåss om jobben. I och för sig har jobben blivit fler också, va? Men då fick man ju nöta. Det fanns ju liksom lite utrymme för misslyckande i början. Och man kan ju inte lära sig någonting om man inte gör fel. Så att det var tur så vi lag. Men stand-up-kommunen har utvecklats och blivit mycket bredare och spretigare nu, va? Och det tror jag på sikt berikar branschen. Ja, det är ju de här enmans, enkvinnsshowerna som har en ganska... Ja, det kan bli ett politiskt tal, det kan bli en biografi över ett liv. Och alla liv innehåller ju tragedier. Och sen så kan man göra en stand-up-show på en teater för 500 personer. Då blir det ju en helt annan dramaturgi än att göra stand-up-comedy på... Det blir en helt annan dramaturgi än att göra stand-up comedy på en klubb. För att du kan inte sitta och skratta oavbrutet i en och en halv timme. Det krävs för mycket. Det, så fruktansvärt intelligenta och skärpta komiker har vi inte i Sverige. Men grejen är att då lägger man ju in någonting, en motsats till gapskrattet. Och då kan det gå ner i vila en stund och så blir skämten som kommer efter den allvarliga situationen. De kan ju bli starkare på grund av att det inte har varit skratt oavbrutet. Va? Så att det finns naturlagar i det där också. Ja, för de sista 2-3 åren har det blivit väldigt mycket den typen av show för en eller två komiker. Förutom då klubbspelningarna.
Satsa på något primär.
Jag tror att det handlar om den där omedelbara tillfredsställelsen. Alltså att man får, man behöver inte vänta till dagen efter och läsa tidningen om man var bra eller dålig. Utan man får ju det direkt på stället. Och sen så har det ju att göra med, det är ju en väldigt effektiv form egentligen. Att via humorn komma åt och prata om saker som är angeläget för en.
Nu har vi inga tonåringar kvar hemma. Vi har ett sladdbarn på 26. Fy fan vad jag ångrar den natten med frugan. Alltså. Han är på hjärtan så här 26 år efteråt. Det var inte värt det. Det var inte det. Alltså. Och bor man i Stockholms innerstad, man blir ju inte av med skiten. Det finns ingenstans som kan flytta. Det är ju bara bostadsrätter överallt. De vacklar omkring, hemma, liksom seglar omkring hemma i vardagsrummet som en asgam utanför en oas i Goböknen. Och jag ser vad hon tänker. När ska de dö? När ska de dö? Nu har jag lite förhoppning. Jag har lite förhoppning faktiskt. För att hon har träffat en kille. Fantastisk kille. Han är snygg. Han är intelligent. Han är en jävla smart kille. Jag tycker synd om han. Nej, men det är en bra kille. Alltså. Han är fan, helt otrolig. De har varit ihop i 13 månader. Det är nytt personligt rekord för båda två. Alltså, vi har haft omröstning i släkten. Till och med de som bor uppe i Vilhelmina kommer ner till omröstningen. Det är konsensus. Hela släkten är överens. Om de två gör slut så behåller vi honom. Det kan kännas lite grymt som en pappa. Alltså. Men hon har liksom fyllt sin funktion. Alltså hon har fått den här hjärnan att gå varm alltså i 26 år. Jag är övertränad, ta mig fan. Alltså. Det var början när hon var 3-4 år. Hon hade argumentationsteknik från helvetet. Man säger åt henne, plocka upp grejerna vi ska äta nu. Är ju aj. Nej, jag är inte arg. Jag vill att du ska plocka. Snart är jag aj. Vad fan säger du? Plocka upp grejerna. Ska du skika nu? Nej, jag tänker inte. Nu skiker ju. Det tog aldrig slut. Plocka upp grejerna. Höjer du? Jag mår gilla faktiskt. Jag skiter om du mår illa. Du ska plocka upp grejerna. För vi... Höjer du? Vill du att jag ska kräkas på mina grejer? Alltså, det tog aldrig slut. Vi gick och bada på lördagarna. Gick vi och bada i Sumpans badhus, Partille. Det är en annan förort i Stockholm. Ligger ungefär lika långt från centrum i Stockholm som Partille ligger från centrum i Göteborg. Alltså. Och då skulle vi gå och bada där. Hon och jag och storebröderna skulle gå och bada på lördagarna. För modern behövde sömnen. Hon behövde det faktiskt. Hon skulle fan behöva sova fortfarande. Så. I alla fall, vi gick till Sumpans badhus. Hon var ju så liten, hon var ju bara 5 år. Hon kunde inte gå in på damernas själv. Hon fick gå med oss på herrarnas. Passade henne väldigt bra. För att just i den åldern, jag hoppas det har gått över. Så var hon vansinnigt intresserad av det manliga könsorganet. Hon var ju perfekt, höjd för att studera. Och Sumpans badhus, där fanns ju alla modeller. Alla nyanser, alla modeller var med mössa, utan mössa. Allt fanns. Och hon såg inte vart hon gick. Det är ju kakel på väggarna i duschrummet. Hon gick in i väggen. Hon såg ut som en gata i Gamla stan i huvudet när vi kom hem på lördagen. Och då måste man ju visa sig som en öm och omtänksam förälder. Så till helgen efter hade jag köpt en frigolit hjem åt henne. Och det passar så jävla bra. Det passar så bra. För frigolit är det ju, alltså frigolit och lite fukt och nästan glas som kakel är. Det gnisslar ju. Så fort hon gick iväg. Man hörde vad hon var hela tiden. Jävla praktiskt alltså. Och storbröderna skämdes. De skämdes något så in i helvete. Farsan, vi går in i bastun. Och gick vi in i bastun. Det var också väldigt praktiskt. Det var bara en stor glasvägg med en tikplanka över alltihopa. Och så kunde vi både se och höra vad hon var. Så hon gick och gnisslade där ute. Så helt plötsligt så upptäcker den där lilla damen då. Så här, de är borta. Vad är de? De är inne i bastun. Så sprang hon in i bastun. Kämpar med den där dörren. Drar ju tikhiva. Hoppar in fort som 17 för att inte bränna sig. Lilla skärten där dörren. Och sen hade hon ju sin drömsyn där då va. Satt ju 14 gubbar och meta. Och då sker någon fantastisk förändring. Från att ha varit lite nästan könlös solstick-variant så blev det en vamp. På 4 sekunder. Av med frigolithjälmen. In med den under armen. Handen på höften. Skaka ut de långa blonda lockarna. Titta upp på gubbarna och säga, det är faktiskt bara jag som har fitta här. Och då... Det går fort i huvudet då. Vad fan ska man säga?
Det här är min dotter.
Man vet inte. Man vet inte. Man får träna.
En linje går ju nu där det gäller att få så mycket skratt som möjligt. Att dra skämt på skämt på skämt på skämt på skämt. Och som Madde Malberg sa så klokt och vist för något 2 år sedan och sånt där. Jag tror att skämten kommer ta död på branschen. Och med det tror jag han menar alltså att det är skämt utan riktning som bara innehåller ett skratt. Det leder ingenstans. Och det, då blir man ointresserad till slut. Men skämtar man genom att ta ställning, genom att ha en avsikt, så finns det substans i skämtet. Och att hitta det för sitt eget, för det man själv vill prata om, det tror jag är en jäkla bra drivkraft. Men det är ju en svår bransch. Det är en jättesvår bransch. Det är väl alla branscher i och för sig, va? Men det är en svår bransch så tillvida att få till både substans och humor. Det är inte snutet ur näsan. Det tar tid att lära sig stand-up comedy. Det är det som är så bra med stand-up comedy. Man tränar genom att jobba. Man kan inte stå och träna framför spegeln. Man måste träna inför publik. Ibland tycker jag väldigt synd om min fru som får höra alla skämt innan de har blivit bra. Men har man tur och hamnat i någon form av lite position så får man ju betalt när man tränar. Och det är ju inte helt fel. Man kan nog bara träna, alltså själva skrivprocessen, förberedelseprocessen. Det är en sorts träning. Men sen att stå inför publik och leverera det man har skrivit så att det inte hörs att det är skrivet. Så att publiken tror att det är att man hittar på, att det hittar på precis när man står där. Det är en annan träning, va. Men det här med talang, det är klart det finns väl talang, men jag tror att det är 10% som är talang och resten är hårt jobb.
Malcolm Gladwell skrev i sin bok, tränar man 10 000 timmar för att göra sig bra, så blir man proffs.
Ja, eller som Ingmar Stenmark säger, ja, det är märkligt det där, ju mer man tränar, ju mer tur har man.
Och sen kör du stand-up-skola också.
Ja, jag har haft kurser. Det var Babben och Adde och i viss mån jag i början på 90-talet som hade kurser på Dramatiska institutet. Min svägerska var kurshandläggare där. Och så frågade hon någon gång, ska man inte kunna ha kurser i stand-up comedy? Och eftersom jag hade ändå hållit på i 2 år så tänkte jag kan ju allt. Nej, men vi la upp en plan för hur kurserna skulle se ut och så vidare. Och det är i stort sett samma plan som vi följer fortfarande, va. Där hade vi kurser på Dramatiska institutet. Men då var det väldigt lyxigt. För det var ju statligt. Det kostade ingenting. Det var 2 lärare. Det var 14 dagar. Och det hade vi. Runt 10 år hade vi det. Och vi varvade liksom. Det var Babben och Adde. Det var Adde och jag. Det var så. Men sen så när Dramatiska institutet sluta med det där, så har jag haft kurser på Folkuniversitetet och nu har jag kurser på Norra Brunn. En eller två på våren, en eller två på hösten, och sen 11, 12, 13 år tillbaka så har jag på Svalövs folkhögskola här i Skåne. Fridens folkhögskola i Svalöv. Och där har vi sommarkurser då i stand-up comedy. Med en veckas kurs.
Det där har blivit så många komiker.
Ja, det är så dumt. Man utbildar konkurrenter hela tiden.
Men det är kanske bra. Många konkurrenter driver upp kvalitet.
Ja, det tror jag. På sikt gör det ju det. Men man lär sig inte bli komiker på en vecka på Fridhem. Det gör man inte. Men man får reta på rätt mycket vad som finns i verktygslådan. Och så får man träna på att använda de verktyg som vi har rotat runt i under den här veckan. Och så att det är ganska många som fortsätter.
Ni känner lite press på.
Ja, man får flåset i nacken. Så. Ja,
det går inte att slå sig till det riktigt.
Nej, det går inte. Det går inte. Det handlar ju också om lite om självförtroende. Och självförtroende är ju en färskvara.
Nej, men vi är lite mesiga, visst är vi det? Fy fan vad mesiga vi är i Sverige. Jävla mesiga. Om franska bönder ska protestera mot ett jordbrukspolitiskt beslut, då går de upp till borgmästarens kurskensgård med 250 ton färsk kodynga. Tippar ut skiten och skriker något internationellt och modernt. Merdetalor! Eller vad fan de skriker. Förra sommaren skulle Västgötabönderna protestera och ringer de in till Skövde kommun och ansöker om demonstrationstillstånd. Sen åker de in till Skövde torg, blir ut en pressning så inget ska gå till spillo. Och där tippar de upp en hög 80 kilo havre. Och sen vänder sig 12 LRF-kepsar mot kommunhuset och säger: dumma! Det är inget drag i det. Det är jävla mesigt alltså. Jag är också mesig, jag är jävligt mesig. Jag kan bli arg, skinnvästen är bara för syns skull. Men jag, alltså, jag kan bli så jävla arg. Om jag är osams med min fru, det har hänt en gång faktiskt. Och jag har tvättat hemma. Jag blir inte osam för att jag får stå och tvätta hemma. Men jobbar man en halvtimme om dagen, då kan man fan sköta tvätten. Men om jag är osams med henne och ska hänga trosorna på tork, då säger jag att jag är klänypan. När det skulle gjort jävligt ont om hon var i brallorna alltså. Så att jag kan bli arg alltså. Jag kan bli jävligt arg. Fy fan, jag kan bli tvärilsk alltså. Man måste ta bort klänypan innan trosorna torkar, för annars så syns det bara när man suttit. Nej, men just det där med hur vi kommunicerar med varandra. Alltså, Tobias snackade om att han jobbat på dagis och så vidare. Jag kan inte säga att jag jobbar på dagis, men jag jobbar i Vårby gård. Det är inte så jävla långt därifrån. Jag jobbar i Vårby gård. Jag jobbar åt ett börsnoterat fastighetsbolag som heter Balder. Så jobbar jag där. Och i Vårby gård så bor det väldigt många människor som har föräldrar som är födda någon annanstans än i Vårby gård. Och alltså, det är en attityd. Alltså, det finns en attityd som jag beundrar. Det är sån jävla självförtroende. Har ni läst Zlatans bok? Visst, gör det. Det är en jävla, det blir ingen Nobelpris. Det blir en jävla spännande bok. Han har självförtroende, eller hur? Fy fan, man kanske får sånt självförtroende om man tjänar ett par miljoner i veckan på att sparka en läderboll som någon tjänar ett par kronor i veckan för att sy. Det finns något samband där. Men han har ju självförtroende. Alltså, och i Vårby gård så bor det 167 Zlatan. Och nu är det snart sommarlov och så kommer det fram en liten kille till mig som säger hej Balder gubben, kom. Jag jobbar ju åt Balder, det är klart jag är Balder gubben. Han säger inte hej, kan jag få prata med dig? Hej Balder gubben, kom. Och jag är uppfostrad på 50-talet, så det är gamnacke, och så går man dit. Och så tittar han upp på mig och säger: har du jobb? Vadå jobb menar du? Är det en svår fråga för dig? En jävla bra ingång på en anställningsintervju. Menar du sommarjobb? Ja, jag vill ha jobb. Ja, men du får ju sommarjobb. Det beror på hur gammal du är, vad du tjänar. Är du 15 år så tjänar du 56 kronor i timmen. Är du 16 år så tjänar du 59 kronor i timmen. Är du 17 år så tjänar du 64 kronor i timmen. Jag är 17. Du är för fan inte 17. Du har inte hår på pungen ens en gång, för fan. Hur gammal vill du jag ska vara? Man skulle vilja ha det självförtroendet. Fan! Jag försökte förklara det för morsan som är 90 år. Du skulle aldrig kallat mig för det du kallar. Fram tills jag var 16 så hette det manliga könsorganet framskärten. Alltså man får inte med sig bra självförtroende på det. Alltså det är jävligt. Allt är mammas fel.
Om man vill följa dig och vara hittar man dig på nätet.
Ja, jag finns ju på Facebook och jag finns på Twitter. Och sen så tror jag att jag tror de är upplagda på YouTube, en massa ganska fräscha filmsnuttar. En 8-9 stycken. Från, det är för 4 månader sedan på Norra Brunnen eller något sånt där. var en kille som var där och filmade rätt proffsigt. Och så har han lagt ut det på YouTube, så att jag är skitmodern. Ja, det tror jag. Ja. Oj. Ja. Det är många människor som jag är nyfikna på, men Miljöpartiets EU-representant, vad heter hon? Nu ja och namn. Hon heter Isabella Lövdin, heter hon det? Isabella Lövdin. Det är, hon skrev en bok för 5, 6, 7, 8 år sedan som heter Tyst hav. Och som handlar om Östersjön och bottendöden och fiskeri, näringen och så vidare. Och den vände ju upp och ner på debatten ordentligt. Och det resulterade i att hon blev Miljöpartiets representant i Bryssel. Och hon är väl den svenska representant i Bryssel som har åstadkommit mest konkreta resultat av sin närvaro. Henne är jag jäkligt nyfiken på, även om jag inte är miljöpartist, så tror jag att jag inte är ensam och tycker att miljön är rätt viktig. Henne, Isabella Lövdin, eller Lövin tror jag hon heter. Ja, finns det något hopp för Östersjön? Det skulle jag vilja. Den frågan skulle jag vilja ha ett positivt svar på. Ja, jag tror hon vet. Jag tror hon vet. Sen är det frågan om hon vill skapa panik eller ej, beroende på vad hon svarar. Det är en annan sak. Men jag tror att hon har rätt bra koll på det där. Kändis känns lite sent, tycker jag. Alltså, du sa att vilken karriär du har haft. Ja, men jag har ju inte gjort karriär, tycker jag själv. Jag tycker jag har haft ett fantastiskt yrkesliv och fått möjlighet att göra väldigt många olika saker och haft väldigt roligt med det och känt att jag har gjort rätt mycket bra grejer och så. Men när det gäller stand-upen så är det ju väl jag är ju egentligen pensionär, nu har jag inte börjat ta ut pension än, men man tjänar ju lite pengar på stand-up comedy. Och är man jättekänd så tjänar man jättemycket pengar, och är man halvkänd så tjänar man halv mycket pengar. Men det som jag tycker känns, alltså, drivkraft är ett så starkt ord, men jag tycker det, stand-upen är för viktig för att slarva bort. Och därför tycker jag att det är kul att ha kurser. Kurserna är ju inte så lukrativa. Att då jobbar man ju liksom, om man har en veckokurs, då jobbar man ju liksom väldigt många timmar och alla dagar i veckan. Och får man ett företagsjobb på i stand-up comedy, då tjänar man lika mycket som på den veckan. Det tjänar man på en halvtimme, 40 minuter. Så att, men jag tycker det, om jag kan sprida i alla fall så folk kan välja. Om de tycker att gubbjäveln har något vettigt att säga. Eller om de liksom tänker, ja, så säger han är för gammal, han fattar inget. Jag gör så här. Det är deras val. Men jag har i alla fall gett dem möjlighet att välja olika vägar. Och det känns som att det kan jag nog hålla på med ett tag till. Nej. Nej, det tycker jag inte. Det är både roligare och enklare egentligen att åka runt och göra stand-up. Men kurserna känns, det kanske är löjligt av mig, men de känns lite viktiga faktiskt. Nej, men just det jag sa, alltså att massa människor som har en del bilder av hur stand-up går till och så vidare. Att de då tvingas under en vecka att ta del av andra bilder av hur stand-up ser ut och hur stand-up kan vara. För nu ser ju folk stand-up hela tiden. YouTube är full av klipp från internationella stjärnor, alla svenskar. Det kommer på TV och så vidare och så vidare. Men så ser ju inte vardagslivet ut egentligen för komiker. Och det är viktigt att man vet vad man ger sig in på och vilka vägar det finns att gå. Det tycker jag känns lite viktigt.
Alla komiker säger samma sak. Det är jättekonstigt. Jag jobbar här ganska ofta och alla komiker säger samma sak. Hur känns det, Thomas? Hur känns det att bli äldre? Det är en jävla dum fråga. Blir man inte äldre så har man dött. Man fan tror man att man vaknar varje morgon och tänker, shit, nu blev jag äldre igen. Funkar ju för fan inte så. Ett par dagar i veckan så vaknar man, för fan, jag lever fortfarande. Det är en helt annan ingång. Och så vet de att jag har levt med samma kvinna väldigt länge. Vi blev ihop samma år som Beatles första skiva kom ut. Får jag förklara för de yngre att Beatles var en popgrupp för länge sedan. Ja, men vi har levt, i november nu så hade vi levt ihop i 50 år, min kära fru och jag. Och det är ju rätt fantastiskt. Men jag brukar säga att det är ingenting att applådera. Det är bara det att hon har haft en jävla tur. Men de yngre komikerna, de är väldigt nyfikna på hur det är med samlivet så här strax innan döden. Men de vågar ju inte fråga om vi knullar. De vågar inte fråga det. Alltså. Det är så jävla... De har roliga omskrivningar. Har du hört talas om uttrycket vuxenkramas någon gång? Är inte det ett jävla perverst uttryck? Det enda jag associerar till, det är tyska katolska präster. Det är ingen jävla ribbhöjare. Alltså det. Eller så säger de så här, ja, det blir ju lördag för er också. Som man var någon jävla hundvalp. Men då är man ju tvungen att säga som det. Ja, det blir lördag för oss också. Men inte varje lördag. Alla fan, det är klart vi knullar. Man får ta det lite försiktigt så inget går sönder. Nej, men det är lite roligt det här med alltså att ha levt ett, och åkt ett par varv i livets karusell. Det är faktiskt lite skoj. Alltså. Men det är väldigt mycket som har förändrats. Du är inte heller så jävla färsk. Nej, men vad fan. Alltså, jag vet inte, har du barnbarn och sånt där? Nej, otur. Nej, men alltså, mina barnbarn är liksom, de är, den äldsta tror jag är 12 och så säger jag vet inte, de är så jävla många, men det, om jag var i hans ålder, när jag var i hans ålder och ringde till en kompis, inte fan var min öppningsfras då, var är du någonstans? Jag ringde för fan hem till min kompis. Telefonen stod på ett bord i hallen, det var sladd i ena ändan. Det är som mina barnbarn säger så här, farfar, berätta något, kan du inte berätta något läskigt? Berätta en spökis, morfar, kan du berätta en sån där som man blir rädd av? Ja, det kan jag göra, så ja. När jag var i din ålder så fanns det ingen television. Då gråter de. Det tycker jag är jävla roligt. Och så frågar de så här, men vad gjorde ni då hela tiden? Vad gjorde ni då hela tiden? Jag vet inte vad de andra gjorde, men jag läste väldigt mycket böcker. Böcker? Vadå böcker? Ja, det är som jävligt långa sms, fast utan smileys. Men det handlar ju om det, hur vi kommunicerar med varandra. Man måste ha samma referenser, man måste ha liksom ett gemensamt språk. Det är som min fru och jag, vi har ju fan kommunicerat i 50 år. Vi har ju ett kodat språk, hon säger bara, den där skjortan gillar du, så sen har man den. Det är liksom... Allting handlar om hur vi kommunicerar med varandra. Men allting förändras ju, eller hur? Det ändras, alltså alltid, det är så jävla mycket som har förändrats. Hela tiden. Fan, för mig var det inte länge sedan farsan sa, när bensinen går över 1 krona liten, då säljer jag bilen. Ja, men det känns inte så jävla länge sedan. Det är märkligt.
Det är att kanske stand-upen ska gå i arv, liksom.
Stand-upen är som... Det... Jag tror begreppet stand-up comedy, det är ju inte så gammalt. Det är ju sedan 50-talet någon gång. Stand-up comedian däremot, alltså stå-upp komiker, det fanns ju i Amerika redan kanske på 20-talet. Men det är ju sin tur ett arv från konferensiärer på music hall i England, konferensiärer på burlesker och vaudeviller i Amerika, den judiska traditionen om en badchan, hovnarren, alltså att det har funnits folk, idioter som säger lustiga saker, det är ju hur gammalt som helst, va. Men sen har ju då stand-upen utvecklat sig till en egen konstform inom den underhållningsnischen, så att säga. Men ibland så tycker jag att det finns en del komiker som glömmer bort att det är en underhållningsform för publikens skull. Det är inte en genväg till att bli programledare. Det är en egen nisch. Och den är roligast, om än inte lukrativast, mest lukrativ, så är det roligast att jobba på klubbar. På stand-up-klubbar. Som till exempel ikväll nu på The Tivoli, som är en jättebra sommarklubb på deras veranda. Det är bara lust. En knökfull veranda i Helsingborg. Alltså det är jätteroligt. Ja du, vad gör man för att inte bränna ut sig? Det är resorna tar väldigt mycket, det tycker jag. Ja, speciellt som jag har hållit på att resa sedan mitten på 70-talet. Så det är inte alltid man vill ge sig iväg. Men det är jävligt kul när man kommer fram och får jobba. Och ibland undrar man ju, ja, är jag komiker eller är jag chaufför? För att man sitter ju väldigt mycket mer, fler timmar i bilen än vad man står vid mikrofonen. Så är det ju. Men vad man gör för att liksom ladda batterierna, det där är väl väldigt individuellt. Jag håller på tillsammans med familjen och renoverar ett hus i skärgården, i Stockholms skärgård. Och det är ju ett jobb som aldrig tar slut. Men då är man ju där och tänker på det och håller på med det. Och sen så när man är på jobb, då tänker man på jobbet. Så att, som jag sa tidigare, växelbruk. Om jag är halvklar med det här huset innan jag fyller 85, så får jag vara nöjd. Ja, Bob Hope, som inte alla känner till, men som var en stor komiker i Amerika. Jag tror han dog för 4 år sedan. Han skickade sin sista faktura för gjort jobb. Då var han 99 år. Och det ska man väl kunna slå.
Nej, man måste ju trösta sig på något sätt, eller hur? Visst, man måste ju. Jag vet inte, alltså, du läste inte Bibeln, men kände du till, alltså, jag läser ganska mycket, jag tycker det är kul. Ibland är man stressad, då vill man läsa något lättare och sådär. Känner du till National Geographic? Den där med gult. Så här. Känner du till det? Hos dyra tandläkare, det ligger alltid i väntrummet. Jävla bilder, nu, djur och natur. Otroliga bilder, jag är inte alls lagd åt det hållet. Men en bild på myra där, det kan bli halvribba. Alltså, det är jävla vilka bilder det är, alltså. Otroliga bilder. Och så läste jag en artikel om en kakapo. Vet ni vad kakapo är? Är det någon besserwisser här? Kakapo, det är en utrotningshotad papegoja, eller hur? Är det inte någon som muttrar något där borta? Jo, det är en utrotningshotad papegoja. Det är den enda papegojaarten som inte kan flyga med kakapo. Han bor på Nya Zeeland, det vet ni vad det är. Det är ju 2 skitstora öar. Större än Lidingö. Alltså det är stora öar. Och från början fanns ju inte de där öarna. Det var alldeles platt på oceanen. Och så en dag för flera tusen år sedan så sa det dök de jävla öarna upp. Och var det någon som sa, vad fan är det där? Och då var det någon annan som sa, det är Nya Zeeland. Ingen fråga var gamla logiskt. Skum historia. Där bor han. Han bodde ju inte där från början. Då bodde han i Australien. Det ligger åt andra hållet. Och då tänkte han en dag så här, vad fan, jag drar över till Nya Zeeland en sväng. På den tiden kunde han flyga, va? Och det var ingen annan heller som hade varit där. Men visste ju inte han. Men han flög över till Nya Zeeland. När han landade där då var det en alldeles ny. Det fanns ju inga naturliga fiender. Då gjorde han som alla andra sysslolösa gubbjävlar. Han lade armarna på ryggen och började spankulera. Så nu har den där dumma jävla fågeln glömt bort hur man flyger. Det har ju gått jättemånga år alltså. Det handlar inte om närminne. Det är något helt annat. Han kan inte flyga. Men det är inte därför han är utrotningshotad, utan han är utrotningshotad. Nu blir det lite lördagstema här, trots att det bara är torsdag. Alltså han är utrotningshotad på grund av sitt extremt lågfrekventa parningsrop. Alltså lågfrekvent ljud har vi, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Alltså, vet du vad en subwoofer är? Vet du vad en subwoofer är? Subwoofer. Nej, men det är inte många tjejer som gör det, så. Nej, men om din partner, är det din partner? Ja, hade du lite tur i alla fall. Om din partner kommer hem med en stor svart fyrkantig låda och det första som åker genom huvudet på dig är inte i mitt vardagsrum, då är det väldigt ofta en subwoofer. Det är en bashögtalare. Det är fullständigt värdelöst att ha bredvid soffan. Man kan inte ha värmeljus på. Vibrerar, blir ingen göka den helgen. Men hos många dominanta kvinnor, jag vill inte påstå att du är dominant även om det ser ut så, så de sätter den där subwoofern bakom soffan. Och det gör ingenting, för ljudet fyller hela rummet. Man kan inte höra var ljudet kommer ifrån. Och det är ju jävligt bra om man är en subwoofer. Men om man är en kakapå och vill göka, då kan man säga på ren stockholmska, den pippin har ett jävla oflyt. Alltså. När man står på en sten i skogen och säger och undergår alla hönsen och tänker, det är knulla i luften, det är knulla. Men de hittar ju inte honom. De dör ju ut. Det finns bara 27 kakapover kvar på hela jävla Nya Zeeland. Står han på sin jävla sten. Och under alla hönsen tänker, jag har ägg som ska befruktas. Jag har ägg som ska... Och i djungeln finns det ingen soffa man kan titta på. Så de dör ut nu. Jävla tråkig historia. 27 stycken, det är inte många alltså. Det är jävla få kakapover. Jävla tragiskt alltså. Det står en kille ensam och skriker, jag kan och jag vill, och ingen hör var han är. Det är lätt att identifiera sig med en kakapo. Alltså. Och det som är roligt, när jag, det är roligt ibland, för jag står här, speciellt fredagar, när man står här fredagar, och jag ser ju er allihopa, så ser. På fredagar är ju då har man jobbat hela veckan, man är lite trött, alltså man går, det är lite AV som Yvonne pratade om, lite AV, man tar några öl för mycket, kanske någon för fort, alltså IQ-halten sjunker ganska drastiskt i det här rummet. Och då kan jag få så här, vad fan, jag undrar om det inte är likadant alltså. För den nordiske mannen som kakapon. Att den nordiske mannen också är utrotningshotad. Av samma anledning. Sitt parningsrop. Den nordiske mannen, han låter ju inte som kakapon. Han låter ju med... Och då hör ju honorna vad han är och kan fly.
Jag vet faktiskt inte. Jag har fått den här frågan förut. Jag tror nog att jag hade gjort som andra i släkten, blivit lärare. Skolmagister. Nej, jag tror inte jag hade blivit Stig Järrelhets. Det tror jag inte. Ja, jag tror att det är en framkomligare väg. Ja, jag tror svart pedagogik tror jag inte på. Inom stand-upen eller? Oj. Jag beundrar min fru, men hon är ingen förebild. Förebilder. Jo, nej, men inspiration, det finns det ju många bland. I komedin så är det ju, från början var det ju Robin Williams. Och sen har det ju varierat lite. Och det är Eddie Izzard tycker jag är väldigt inspirerande att se. Sen finns det ju svenska komiker som är väldigt roliga att se också. Va? Så att det, men... Det finns författare som jag tycker är väldigt spännande. Jag tycker, och man kan säga vad som helst om privatpersonen författare. Men det som han har skrivit, till exempel Axel Sandemos, den norska författaren, som inte var norsk, som var dansk egentligen. Men de böckerna tycker jag har gett mig jättemycket. Väldigt mycket. Sen så finns det ju då idrottsförebilder. De är många. Stenmark är ju enorm. Alltså snacka om att bli inspirerad av hur spretig träning han hade för att få total koll på kroppen i en sån disciplin som utförsåkning. Det är Michael Jordan i basket. Alltså det tror jag är den största idrottsman som har levt i ett par skor. Det är också väldigt inspirerande och roligt. Och så Zlatan. Jag är en stor beundrare av Zlatan. Inte alltid när han öppnar käften, men när han är på fotbollsplan tycker jag det är fantastiskt att se hur han arbetar. Jo, ja. Jag tror att det finns en stor likhet mellan till exempel fotboll och stand-up comedy. Det handlar om bollbehandling, men i stand-up comedy så är det ju publiken som är bollen. Men det är liksom, det är mycket timing, det är rytm, det är överraskande snedsprång och så vidare. Jag tycker det finns väldigt stora likheter. Jag tror att det handlar om väldigt mycket om närvaro och att vara med publiken. Att vara där för deras skull, men tillsammans med publiken. Och så mitt ledord är då, tjatar jag med eleverna om hela tiden. All kommunikation sker på mottagarens villkor. Alla i publiken måste kunna relatera till det du säger. Det går inte att skratta åt något man inte känner igen. Det går inte. Ja, ja. Men det är, jag tycker det är ett tidens tecken. Det är väldigt, man vill kunna saker, men man vill inte lära sig. Och det finns en stor kontradiktion i det där. Det tar tid att lära sig saker. Men man vill kunna från början. Man vill inte gå omvägen genom att lära sig. Man vill kunna. Och det har, tror jag, väldigt mycket med det upptrissade tempot som vi lever i. Och det tycker jag är ett stort problem. Ibland, vissa saker måste nötas väldigt mycket. Och börjar man då med stand-up comedy när man är 30, då kanske man inte riktigt omfattar och behärskar det förrän man är 40. Och då känner man att man har bråttom. Men det går, det finns inga genvägar. Jag tror det skapas av media självt som då pushar människor under en kort period, så är det finns det någon människa som är viktigast i världen. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu som har Allsång på Skansen. Petra någonting, tror jag. Och hon har ju då de sista månaderna innan det började Allsång på Skansen och nu. Så är hon, det finns inte en tidning, det finns inte någon tv-program som inte har gjort intervju med henne och så vidare och så vidare. Och att få den uppmärksamheten, det är väl många som vill ha den uppmärksamheten, men som inte tänker och reflekterar över vad är det som krävs för att få den uppmärksamheten. Och vad måste man kunna för att leva upp till den uppmärksamheten. Och det är... Jag fick en gång en fråga så här: är du kändis? Var en kille som hade väl känt igen mig från slängde i brunnen och sånt där. Och så här, jag var lite ett snorkigt svar som jag lite dåligt samvete för. Men det var ett jävla bra svar. Så han frågade om jag var kändis och så sa jag, nej, jag kan något. Och det är väldigt snorkigt, va? Men det är ganska många som blir kändisar utan just det du säger. Precis. Det är ett behov som inte kommer underifrån. Det är ett skapat behov av media. För det säljer de tidningar på. Eller säljer reklamplats i tv. Eller tylledylledyt. Ja, nej, jag vet inte om det kommer bli värre eller bättre. Jag är rädd för att det kommer ökas. För att man måste ta i mer och mer och mer för att gå igenom bruset. Och då tar man till vilka medel som helst till slut.
Då tackar jag för en trevlig intervju och önskar jag lycka till med stand-upen.
Tack så mycket. Tack.
You never want to miss the latest and newest upcoming video interviews on christianschoen.com. Then immediately subscribe here and follow us in our different media channels on christianschoen.com.